Kriget i Mellanöstern växer och nu kliver en ny spelare in.
فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه.
Den iranstödda Houthi-milisen i Jemen som säger att deras attacker fortsätter tills kriget upphör på alla fronter. Men det handlar inte bara om missiler. Nu hotar de att stänga Bab el-Mandab, ett av världens viktigaste sund, tårarnas port. Här passerar runt 10% av världshandeln. Om den stoppas kan konsekvenserna bli globala. Och samtidigt, USA trappar upp militärt. Tiotusentals soldater finns redan i regionen och fler kan vara på väg.
This morning, President Trump considers escalating the war in Iran. The Pentagon is considering sending up to 10,000 additional ground troops to the Middle East.
Och president Donald Trump talar om att ta kontroll över Irans olja och säger att USA samtidigt förhandlar om vapenvila. Men stridigheterna, de fortsätter i Iran, Israel, Libanon och Gulfländerna. Hur ska man förstå det som pågår i krigets Mellanöstern just nu? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén i Kairo och Gina Lindberg i Washington. Jag heter Sharon Joma. Hallå och varmt välkomna till dagens avsnitt och hej hej Gina, kul att du är med.
Hallå, god morgon från Washington.
Ja, god morgon, god eftermiddag. Det är inte var dag här i radiokorrespondenten Mellanöstern i alla fall. Hur har du det där?
Jo men tack, jag har det bra här mitt i körsbärsblomningen och mitt i krigsrapporteringen. Så det är lite kluvna känslor, men jag mår bra och kul att vara med i radiokorrespondenterna Mellanöstern.
Det tycker vi också. Och du Cecilia, hur har du det då? Hur är läget i Kairo?
Jo, men här i Kairo har jag varit överraskad över hur många egyptier jag har mött som säger att de står på Irans sida i det här kriget. Och det är liksom, här i Egypten finns en ganska djupt rotad misstänksamhet mot mullastyret och mot att Iran består av shia muslimer. Men ändå så säger de flesta som jag pratar med ute på gatan att de hatar USA och Israel mer. Och sen har de inte så mycket solidaritet med gulfstaterna som många egyptier tycker är, de ogillar gulfstaterna och kallar dem för nyrika, bortskämda och obildade.
Mm, spännande. Nu när vi då äntligen har er båda med från era olika världsdelar så tänker jag att vi ska passa på att borra i krigets skede just nu och från era olika horisonter då. För idag när det här avsnittet spelas in är det den 31 mars och klockan är ungefär 2:30 på eftermiddagen. Och det är ju mycket som händer nu Cecilia i det här Irankriget. Men vad är det som du håller särskilt ögonen på just nu?
Ja, det är ju svårt att hålla ögonen på någon enskild sak när kriget hela tiden metastaserar överallt och Trump gör motstridiga uttalanden. Så att det här kriget har ju blivit som en Frankenstein-roman som författaren inte har någon kontroll över längre. Men du nämnde Houthierna och det är väl det man, ja, lite håller ögonen på.
Gina, president Trump, han har ju nu överväger att avsluta kriget utan att Hormuzsundet skulle öppnas igen enligt uppgifter till Wall Street Journal. Men tidigare har han ju sagt helt andra grejer, att man ska utplåna Irans energiinfrastrukturer om inte det här sundet öppnas. Hur ska man förstå det här?
Ja, det är motsägelsefulla uttalanden. Och så har det ju varit hela den senaste tiden, att budskapen från Vita huset böljar mycket fram och tillbaka. Men det här är... Det som du nämner nu är ju en av många obekräftade uppgifter som rapporteras om Trumps fortsatta strategi. Så att det är Wall Street Journal som rapporterar detta och säger att Trump ska ha sagt till sina nära medarbetare att han planerar att avsluta kriget, avsluta attackerna, även om Hormuz inte öppnats för trafik. Men han har ju samtidigt kommit med andra budskap. Han har så sent som den här veckan hotat att attackera Iran om inte sundet öppnas för trafik.
Som korre måste det här vara ganska frustrerande att reda ut hur man ska förstå det som egentligen händer eller menas.
Ja, och det är ju ingen brist på uttalanden från Vita huset. Trump pratar ju väldigt, väldigt mycket om sina olika tankar och strategier. Men det som är svårt just nu är ju att försöka hitta den klara och tydliga linjen. Han säger emot sig själv ibland i samma mening och tänker högt inför världens mikrofoner kring strategin. Och det kan ju också vara en del av strategin.
En annan grej som då Trump skickar ut just nu och har gjort ett tag, det är huruvida kriget redan är vunnit. Vi ska höra.
Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean,
ja, vi har redan vunnit det här kriget. Det är ungefär så som han säger. Cecilia, han säger att USA har vunnit kriget över Iran. Men hur kommer det sig då att Iran fortsätter att skicka så mycket missiler efter, och nu är vi inne på femte veckan av massiva bombningar över Iran?
Ja, det här är ju någonting som också militärexperter faktiskt har överraskats av, Irans fortsatta kapacitet. Och förklaringen anses vara dels att de har så pass många avfyrningsramper gömda i berg och annat att de kan fortsätta avfyra missiler. Dels att Iran har förberett sig för det här kriget länge och har decentraliserat eller horisontaliserat beslutsfattandet, som man brukar säga, både det militära och det politiska. Så att befälhavare i olika delar av landet kan fatta egna beslut och sköta sina egna missiler och avfyrningsramper. Och att Iran är enormt stort.
Och i lördag så dök en ny spelare i det här kriget upp.
Earlier today, Houthi rebels in Yemen, backed by Iran, announced they launched missiles towards sensitive military sites in Israel, marking the group's entry into this war.
Ja, det handlar alltså om de iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen som avfyrade några robotar mot Israel. För första gången sedan det här kriget startades, Cecilia, i en månad så har Houthi-rebellerna, som då stöds av Iran, legat lågt militärt och nu ger de sig in i kriget. Hur ska man se på det här?
Ja, många har frågat sig varför de inte har gett sig in i kriget tidigare, och det spekuleras i att de var rädda för det saudiska och amerikanska svaret på att de skulle ge sig in i kriget, och att det kanske var så att Iran har bett dem att vänta och ligga lågt fram till en punkt när de behövs. Men skulle de göra verklighet av att stänga Bab el-Mandeb? Hittills har de skickat, som du sa, missiler mot Israel, men inte mot Röda havet. Men skulle de göra verklighet av det här, så skulle vi alltså få ytterligare en flaskhals som skulle sätta strypgrepp på världsekonomin. Och Houthi-rebellerna säger nu att blir det verklighet av USAs markinvasion, då kommer Bab el-Mandeb att stängas av. USA har nu 50 000 soldater i Mellanöstern, men det är faktiskt bara 10 000 mer än normalt. Det brukar finnas 40 000 soldater utplacerade på olika amerikanska baser i Gulfen, alltså Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Kuwait och Saudiarabien, men också i Irak, Syrien och Jordanien. Och militäranalytiker menar att 50 000 soldater som nu finns inte räcker för en markoperation i ett gigantiskt land som Iran.
Gina, man hör här en ny front, och så talas det om den här upptrappningen som USA har. Och Trump har ju också talat om att han vill ta över Irans olja och inta den här ön Sharg, ska han ha sagt att han är intresserad av, till Financial Times. Hjälp oss att förstå, vad är det som är viktigast i de här hoten då?
Ja, det är ju dubbla eller till och med trippla budskap från Trump och från Vita huset just nu. Han säger att diplomatin går framåt. Han säger att samtalen med Iran går extremt bra. En deal är nära. Och han hävdar också att ett av målen med USAs attack, alltså regimskifte, redan har uppnåtts. Det vill säga USA har redan vunnit, kriget kan avslutas. Och parallellt med detta, som Cecilia säger, så fortsätter USA trappa upp militärt. Och Trump säger nu i den här intervjun med Financial Times att det han helst av allt vill göra, det är att gå in och lägga beslag på Irans oljeproduktion. I den här intervjun så säger han att det är min favoritsak, att ta oljan. Och så tillägger han, citat, vissa dumma människor i USA ifrågasätter den idén, men de är dumma, det är stupid people, säger han. Men det vi ser på marken just nu, det är ju att USA fortsätter trappa upp militärt, det kommer fler soldater, det kommer ytterligare ett hangarfartyg är på väg till området. Man har från Pentagons sida konkreta planer på att kunna gå in med marktrupp om Donald Trump skulle fatta det beslutet. Men om han fattar det beslutet eller inte, det vet vi inte.
Ja, du lyssnar på radiokorrespondenterna Mellanöstern och idag har vi hjälp av två av våra mest erfarna korrespondenter för att bringa lite reda i vad som egentligen händer i kriget i Mellanöstern. Cecilia Udén i Kairo och Gina Lindberg i Washington. Okej, Gina, du har ju varit på en stor högerkonferens, CPAC, i Texas i helgen. Trump var inte med, men däremot var väl Irans exilprins något av den stora stjärnan. Berätta, hur var stämningen?
Ja, det var ett ganska annorlunda möte som hölls i Dallas i Texas. Det här är den största konservativa konferensen i USA som hålls varje år. Och det är en massa olika högergrupper som samlas på den här konferensen. Det brukar vara där som blivande presidentkandidater får sitt stora genomslag. Så att jag kommer ihåg när Donald Trump var där första gången, när han dök upp på CPAC 2011 och talade första gången. Och de flesta tyckte att det där var en ganska skrytig affärsman från New York som inte hade politikens finrum att göra. Men sen dess så har ju han blivit den stora stjärnan på CPAC. Han har varit där de 10 senaste åren, han hyllas, det är vissa som kallar konferensen för CPAC nu för tiden, alltså Trumps konferens istället för The Conservatives. Men i år dök han inte upp. Och det var en enda fråga som totalt dominerade i år, och det var kriget mot Iran. Det var inte det största ämnet, skulle jag säga, i talen eller seminarierna som hölls på scenen. Det var några seminarier kring Iran, men inte jättemånga. Men det var definitivt det största samtalsämnet bland deltagarna i korridorerna. Överallt syntes iranska flaggan, den gamla flaggan med lejonet och solen. Och överallt hörde jag folk skandera frihet för Iran. Så att det var väldigt många där med iransk bakgrund. Många mycket engagerade iranamerikaner med röda Trump-kepsar och iranska flaggor, och många av dem var där för att se just Reza Pahlavi, den tidigare shahens son. Han var en av huvudtalarna.
Mm, och vi ska höra vad han sa till den jublande publiken om Irans framtid.
Life can never go back to normal. There is a sea of blood between the people and the regime. After all the massacres, after all they have sacrificed, to continue we must finish the job. This regime in its entirety must go.
Mm, den här regimen måste bort, sa Reza Pahlavi. Ja, Gina, vad var hans budskap mer och hur togs han emot där? Hur var stämningen?
Ja, det var fullkomligt kokade i salen av förväntan timmar innan han gjorde entré, och sen exploderade när han kom in med slagord och applåder och jubel och flaggor som folk viftade med. Och hans budskap var ju, han togs emot som en hjälte, och hans budskap var att vi måste avsluta jobbet i Iran. Miljoner iranier har uppmanat mig att leda övergången till demokrati. Jag accepterar uppmaningen, sa Reza Pahlavi, och då stod ju folk upp och skrek bara och jublade. Så att han ses ju som en samlande kraft för en del av den splittrade oppositionen, verkligen inte alla. Det fanns också personer på den här konferensen som lite mer lågmält så där kom och sa till oss journalister att ja, vi har en annan åsikt. Jag pratade med en kvinna som sa att Reza Pahlavi är elitens favorit, inte folkets favorit. Men bland majoriteten av deltagarna med iransk bakgrund som var där så var han den stora, stora hjälten. Och vi kan väl lyssna på några som jag träffade där och pratade med i publiken.
We are here to show the world that we are very grateful to United States, to Mr. President Trump and to Bibi Netanyahu.
What should the end goal be of this military operation?
They have to remove this regime completely.
What if U.S. pulls out now before there is a regime change?
Oh, it is. Iranian gonna be so, you know, disappointed. We really want this regime change. They have to remove them. They have to wipe Iran from Islamic ideology.
We want a King Reza Pahlavi. Regime must change.
What if Donald Trump pulls out before there is regime change?
He's not gonna do that.
Ja, här hörde vi Rosita Kajani och Farid Barad som båda stöttar Pahlavi helt och fullt och de stöttar Donald Trump och tackade Donald Trump för den här attacken. Och jag frågade dem, vad händer om USA drar sig ur innan det blir regimskifte? Och då avfärdade de bara hela frågan och sa att det får bara inte hända, det kommer inte hända. Det måste bli regimskifte, det måste vara målet med den här attacken.
Ja, men okej, det här med regimskifte då, Cecilia. Vi har ju hört Trump påstå själv att det redan har skett ett regimskifte i USA. Alltså så här lät till exempel häromdagen från presidenten när han var ombord på Air Force One.
The one regime was decimated, destroyed. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. So I would consider that regime change.
Ja, Cecilia, han tycker att det redan är regimskifte. De första vi pratade med, de har vi dödat. Det andra ledarskiktet är också dött och det här är några andra ledare, en annan regim alltså, Cecilia.
Ja, det här har Trump sagt i mer än en vecka nu, att det har redan ägt rum ett slags regimskifte eftersom toppskiktet i Iran har dödats. Ett sorts naturligt regimskifte. Och han säger att de USA talar med idag, det är inte samma personer som styrde för en månad sedan, och att den här nya gruppen är rimligare, mer medgörlig. Men det här är det ju väldigt många som tvivlar på. Det finns snarare tecken på att de som tar över är ännu mer omedgörliga, ännu mer hårdföra. Och igår bekräftade Trump för tabloidtidningen New York Post att det är Mohammed Bagher Khalibaf som USA talar med, alltså det iranska parlamentets talman, som det har spekulerats kring under en tid nu. Men ingen utom Trump skulle nog beskriva det här som ett regimskifte, eftersom Khalibaf är en hårdför, så kallad principalist. Han är djupt förankrad i systemet, men också en person som har rykte om sig att få saker och ting gjorda. Han har beskrivits som en korrupt opportunist och han har ingen bakgrund inom diplomati. Och vissa cyniker säger att ja, men det är ju just därför som Trump ser honom som någon USA kan samarbeta med, en iransk Delcy Rodriguez. Men Khalibaf själv säger ju att det inte pågår några förhandlingar och att Iran snarare väntar på den amerikanska markinvasionen för att kunna elda upp de amerikanska soldaterna och en gång för alla straffa USAs alla allierade i regionen, som han sa.
Här talas det inte om Pahlavi i alla fall och byter regime change. Gina, han har ju verkligen vänt 180 grader Trump när det gäller att byta ut regimen. För det talades ju en del om det i början av kriget för en dryg månad sedan. Varför har han inte nämnt det längre?
Ja, i början så uppmanade han ju folket att ta makten. USA skulle bana väg genom sin attack och sen skulle folket genomföra regimskiftet. Det var det första budskapet. Sen gick Trump över till att säga att regimen måste bort. Han gick så långt så han sa att han själv ska utse Irans nästa ledare. Och han drog också då paralleller till det som hänt i Venezuela där USA ju har godkänt Maduros efterträdare Delcy Rodriguez. Och han gick ett steg till när han sa att han själv skulle ha makt i Iran. Han sa ju att han, Trump, ska kontrollera Hormuzsundet ihop med nästa ayatollah, vem det nu än blir, som han uttryckte det. Och det här budskapet som han har kommit med den senaste veckan, det är att regimskifte redan i hans ögon redan har genomförts. Och det är ju verkligen många bedömare och kritiker som förvånat höjer på ögonbrynen och undrar vad han menar med det. Jag såg att John Bolton till exempel, som ju verkligen är en hök, Trumps tidigare säkerhetsrådgivare, han var ute och sa att de människor som Vita huset nu talar med i Iran, det är bara andra ansikten, men det är samma ideologi. Det vill säga, det har definitivt inte skett något regimskifte, var hans bedömning. Utrikesminister Marco Rubio fick frågor om det här i ABC igår. Han pratade också om att nu talar vi med andra människor, alltså är det ett regimskifte. Och så fick han frågor, vilka är det ni pratar med? Det ville han inte säga, så att han har inte bekräftat det här med talmannen när han har fått frågor om det. Men även han försöker nu utmåla det här som ett regimskifte, och det ger ju en möjlighet, en ramp för Vita huset och Trump-administrationen att i ett nästa steg kunna säga ett av målen med kriget är uppnått, alltså kan vi avsluta.
Men går folket på det här, tror du?
Ja, det beror ju på vem man talar med, därför att en majoritet av amerikanska väljare, det märks ju när man pratar med folk, det märks i opinionsmätningarna, är ju väldigt kritiska till det här kriget och till själva grundmotiven som man tycker är grumliga. Bland Trump-anhängare och Trump-väljare finns det ett stort stöd för hans strategi. Men det stödet har en gräns, och den gränsen går vid boots on the ground. Alltså, skickar Trump in marktrupper i Iran, då kommer stödet för det här kriget att minska.
Men Sharon, när du säger går folket på det här, så får man väl i första hand kanske tänka på det iranska folket och hela proteströrelsen som åtminstone i början av kriget i många fall välkomnade de amerikanska bomberna, och som nu vet vi ju inte vad folk tycker eftersom internet har varit nedstängt av regimen i en månad, men de få röster som kommer ut uttrycker en enorm besvikelse. Nu har vi utstått dessa bomber, detta lidande, och ändå är det samma regim som sitter kvar.
Så långt. Om vi tittar framåt lite grann då, när är det här kriget slut? Trump säger ju att man redan har vunnit. Israels premiärminister Netanyahu sa i en intervju igår att kriget nu, citat, är avklarat till hälften. Så här lät det.
Definitely beyond the halfway point, but I don't want to put a schedule on.
But is it
beyond halfway in terms of missions? Not necessarily in terms of time. I don't want to get into schedules.
Right.
So, you know, but eventually I think this regime will collapse internally.
Säger Netanyahu då, Cecilia och Ginna. Ja, vad tänker ni? Hur långt är det kvar på det här kriget, Cecilia?
Ja, man kan ju tänka sig att Netanyahu tänker att det är mindre än en månad kvar eventuellt. Det kan gå fortare, men det här är ju någonting som ingen egentligen uttalar sig om. Och som observatör, som vi ju har varit inne på flera gånger, så blir man ju lika kluven som Trump själv när man försöker tänka ut olika scenarier. Blir det marktrupper? Blir det ett övertagande av ön Kharg och Irans olja? Kommer förhandlingarna att lyckas? Och om USA tar kontroll över oljan och Kharg, vad betyder det i så fall? Då måste USA fortsätta att ockupera den här ön, utsätta sig för motattacker. Och allt detta är ju militära övervägningar och bedömningar som är enormt svåra att göra.
Ginna, vågar du dig på att säga något om krigets slut, Måne?
Ja, kriget är slut när krigsmålen är uppnådda, och vad krigsmålen är, det har ju varierat, så att därför är det väldigt, väldigt svårt att veta. Och Donald Trump har ju tidvis inte varit överens ens med sin egen administration om krigsmålen, där han och ministrarna har uttalat sig på olika sätt. Är regimskifte ett mål för USA eller inte? Där har Trumps budskap varierat.
Och med det säger jag tack till dig, Ginna Lindberg i Washington. Tack också Cecilia Udén i Kairo. Producent var Jon Jeppsson. Tekniker Christer Chanel. Jag heter Sharon Joma, och kom ihåg att hjärtmarkera radiokorrespondenterna Mellanöstern i Sveriges Radio-appen. Då får du alltid en notis när vi släpper nya avsnitt. Tack för att du har lyssnat.